Min värld föll ihop. Rasade totalt. Och det här... ja, jag låste mig in på vässan på Barnetsborg. Och det här... kollapsa. Och sen måste de bryta in sig för att få ut mig därifrån. Men det, jag menar inte bara föräldrar som har varit med om det vet vad det är. Men de som inte har varit med om så hoppas jag att aldrig behöver.
Du lyssnar till Dokumenterat. Varje dag är bättre än imorgon. Ett program om Pia och hennes son Oliver som har sjukdomen AGU. En ärftlig fortskridande sjukdom som leder till allvarlig funktionsnedsättning. Mitt namn är Jessica Stoltzman.
Var är mamma?
Hon lägger mat.
Och mamma är bäst, pappa är bäst. Pappa tycker om att vara med oss och spela Afrikas stjärna och vara ute med oss och ringa till oss. Och sen har vi en mommi som bor i Brändö. Hon är också bra muffa. De heter Tompa och Hannele. De bor i Brändö och där bor också de här Matilda och Felix och Anna och Villa.
När Pias och hennes man Mikas son Oliver föddes för 14 år sedan var det vår, precis som nu. Fåglarna kvittrade och med sig hem från barnmorska institutet hade de sin förstfödde, en 10-poängs bebis. Ganska snart började ändå bebistiden hemma på Brändö i Helsingfors kännas tung. Oliver sov dåligt, sällan längre än 2 timmar åt gången.
Men det var egentligen inte så att man kan säga att vi märkte att någonting inte stod rätt till, men det var många saker som inte klickade. I och med att Oliver var vårt första barn så förstod man kanske inte att vara så orolig som man kunde ha varit om man skulle ha haft andra barn innan. Men det var mycket saker från att han var nyfödd. Han sov väldigt dåligt hela första året. Sen tog det jättelänge för han lärde sig att gå. Han var ganska klumpig. Så hade han svårt med att gunga. Han tyckte inte alls om att gunga. Han hade repetitiva informationer i mellanöra. Och det här, men det fanns alltid en orsak när man gick till läkarna. Att pojkar kan vara lite senare än flickor. Och han har haft öroninflammationer så det är kanske därför han är klumpig. Och det är säkert det som stör balansen och därför tycker han inte om att gunga. Och allting hade alltid en förklaring.
Pia var ändå oroad över Olivers hörsel. Ibland när hon ropade på honom från nedre våningen så reagerade han inte förrän hon stod helt bredvid honom. Han hade helt enkelt inte hört. När Oliver var 3 konstaterades han ha nedsatt hörsel och skickades på vidare undersökningar.
Han är efter inom vissa områden. Om man jämför med hans ålder. Och det här han talade var försenat. Och det var vissa sådana här saker som hon la märke till. Och då fick han både talterapi och ergoterapi för 1 år. Och det, sen efter 1 år så undersökte de honom på nytt. Både talterapi och ergoterapi och fysioterapeut. Och det här neurolog och psykolog och kom fram till att han hade inte gjort hemskt mycket framsteg. Att skulle det bara ha varit en försening så då borde han ha chippat upp med hjälp av de här terapierna. Men han, det gjorde han då inte. Och sen skickades han på vidare undersökningar. Vi fick sen det där resultatet vid julen när han var 5. Och det var egentligen hon skickade in som blod- och urinprovstester. Och då var Agu bara ett av många som hon ville att för säkerhet skulle testas. Och så kom det tillbaka positivt.
AGU, aspartylglukosaminuri, är en ovanlig ärftlig sjukdom som leder till svår funktionsnedsättning senare i livet. Vid födseln är AGU-barnen helt symptomfria. De första tecknen kommer först i lekåldern. Och ännu i början av skolåldern är funktionsnedsättningen oftast lindrig.
Och jag förstod nog ganska snabbt av vad de sa. Att det här är fråga om någonting väldigt allvarligt. Vi gick ju ändå dit med den tanken att inte kunde vi inbilla oss att det var något så här illa. Trots att jag vet att skulle det nu inte ha varit någonting skulle de ju ha sagt det redan på telefon. De ville ha oss där. Men hur kan man reagera? Min värld föll ihop. Rasade totalt.
Pia kände att hon inte fick luft. Hon låste in sig på sjukhusets toalett och satt där på huk på WC-locket. Hela hennes värld föll samman. Till slut bröt personalen upp låset och tvingade henne att komma och lyssna.
Då när vi fick diagnosen så sa de åt oss ungefär att han kommer aldrig att utvecklas till mer än en sexårings kognitiv nivå. Och att efter tonåldern så börjar han förlora färdigheter och han dör ungefär i 40-årsåldern. Djupt utvecklingsstörd på en nivå av en tvååring. Men det är nu inte riktigt sanningen sen ändå. Att de äldsta agubarnen som har levt i dryga 50, nästan 60. Och det här, de där färdigheterna börjar inte, som, han börjar inte förlora färdigheter för efter 20 års ålder oftast. De lär sig saker upp till, ja de lär sig egentligen nog hela livet, men att det är klart att sen faller vissa saker bort som man inte övar på. Men nu för tillfället som 14-åring så är han på en kognitiv nivå av en 6-7-åring. Men sen är han på en emotionell nivå av en 3-10-11-åring beroende lite på dagen. Och om han är väldigt trött så kan han reagera som en 3-åring. Men är han skarp på gott humör så kan han reagera som en nästan 14-åring. Och kunskapsmässigt, balansmässigt, motoriskt så är han kanske där på en 10-årings, 12-årings nivå något sånt.
Oliver går omkring rastlös i familjens hem på Lidingö i Stockholm. Dit Pia och Mika och familjens tre barn flyttade för några år sedan på grund av pappa Mikas jobb. Oliver har svårt att hitta på sysselsättning. Han blir lätt irriterad och aggressiv.
Jag fortäller om min mormor kände Erik Haula. Var och tittade på Erik Haulas matcha. Och sen gick det. Sen gjorde jag nästa matchen till mormor och sen blev jag glad.
Och det bara kom så i hans namnteckning?
Ja. Han har skrivit Mikael Grahl och Erik Haula.
Mm-hmm.
Vad gör du pappa?
Dokumentera.
Är det mat snart?
Min man som är väldigt positiv och vill alltid se livets positiva sidor. Så det var hans första reaktion. Det första han sa var att vi ska ge åt Oliver det bästa livet han kan få så länge han ännu kan minnas det. Och det har vi försökt så gott som det går med ett familjeliv och vardagens rutiner. Men tanken har alltid varit att så länge han kan njuta av livet så ska han få alla möjligheter han kan få i livet. Men det var jättesvårt nog att sidosätta den faktum att han fick en sån här grym diagnos och inte börja se honom som ett sjukt barn, som ett specialbarn. Jag vet att jag hade jättesvårt med till exempel hans gamla vänner, att kan han numera vara med dem, för att han kommer ju inte att kunna hänga ihop med dem mera länge och de kanske börjar reta honom och de kommer att lämna honom utanför och gå vidare. Skulle jag kunna nu göra någonting annorlunda jämfört med vad jag gjorde då, så skulle jag ha inte. Jag vet att det blev en sådan barriär för mig att låta honom vara med sina gamla vänner. För jag kände att de kanske tittar på honom på ett annat sätt. Men sanningen var att de tittar ju inte på honom på något annat sätt. Det var bara jag.
Då Oliver fick diagnosen var Olivers syster Sofia 2,5 år gammal. Också hon skulle testas eftersom AGU är en ärftlig sjukdom. Både Pia och Mika bär på en felaktig muterad gen. De är båda friska, men om deras barn ärver den muterade genen från den båda blir barnet sjukt. Sannolikheten för det är 25%.
Då fick vi ju veta att det är en genetisk sjukdom, att det är sannolikt att hon också kan ha den sjukdomen. Och i och med att det är svårt på under 5-åringar att se om de har det eller inte, så måste hon ju testas för att vara säker på att har hon det eller inte. Allting i mig sa ju åt mig att hon inte är sjuk, för att hon var ju totalt ett annat barn än Oliver. Från att hon var 2 månader så sov hon 12 timmars nätter och hon har varit glad och lätt och lärt sig saker på ett helt annat sätt än Oliver. Men det är klart när du får en sån här, att det måste testas, annars vet man inte. Så det var en horribel tid. Och plus det så hade hon ju dessutom en, hon var på en sån här Perhepäivähoito, och den här tanten som drog det så hade nu då läst om Olivers sjukdom och självdiagnostiserat min Sofia till att vara också sjuk. Och då hade sa åt mig bland annat att hon sa många idiotiska saker, men hennes sätt att framföra det här, att hon hade då diagnostiserat Minea och Sofia, Minea, vårt yngsta barn, att hon är också sjuk, totalt drog ner mitt liv och hopp. Och jag hamnade vänta på resultaten i 2 månader innan vi fick veta om hon var frisk eller inte. För att de gör dem så sällan, de där testerna, samlar ihop dem och så skickas de in och så görs de på en gång. Och det första testet misslyckades som gjordes på Sofia, så att vi måste göra ett till test, och därför tog det så jättelänge före vi fick resultaten.
I Finland finns det fler diagnostiserade fall av AGU än på andra håll i världen. Det beror på det finländska sjukdomsarvet. Förutom AGU har forskare identifierat över 30 ärftliga sjukdomar som nästan enbart förekommer i Finland. Juha Kere, som är professor i genetik och verksam vid Karolinska institutet i Stockholm, berättar att det var på barnkliniken i Helsingfors på 70-talet som man började förstå att det i Finland finns flera ovanliga genetiska sjukdomar.
Man räknar med att det är lite över 30 sällsynta sjukdomar, oftast recessiva sjukdomar som tillhör det här finska sjukdomsarvet. Och sista som räknas som en finsk sjukdom så att säga hittar man 98. Så att det är liksom genom 70-talet, 80-talet och så vidare var det många, många sjukdomar som man förstod att det är nedärvda och mycket vanligare i Finland, och då definierar man dem som det finska sjukdomsarvet.
Och många av de här är ganska allvarliga?
Många är jätteallvarliga. Många är sådana att de börjar redan i tidig barndom. Det finns ett antal sjukdomar som drabbar liksom hjärnan och leder till att man dör tidigt i barndomen.
Det finns historiska orsaker till att så många finländare bär på ovanliga och svåra genetiska sjukdomar.
Här har vi nu då framför oss en gammal karta över
Ja, det är faktiskt på det sättet att när riset drog sig tillbaka från Finland och Skandinavien så kom det först kom det befolkning till den här södra kusten och sen västra kusten. Så här är det de här områden som ursprungligen blev befolkning, med befolkning. Sen senare så flyttade folk till Savolax, som är ungefär här, och sen vidare från Savolax till Uleåborgstrakten och sen till Kainuu och så vidare. Och det här, speciellt då när Gustav Vasa tyckte att det är förmånligt att också den delen av landet skulle bosättas, och då sa han väl att man får skattefria år om man flyttar till dessa trakter.
Där levde de sedan isolerat, och det har gjort att förekomsten av vissa sjukdomsgener är vanligare hos oss än på andra håll.
Det var bara kanske hundratals människor som flyttade till dessa delar av landet i början. Och sen bosatte de liksom byar där, och sen deras barn, barn, barns barn och så vidare gifte sig utan att ens förstå att de är faktiskt släktingar. Men om man är liksom femte eller tionde kusin så räknas det inte som släkt mera, eller hur? Så då kan det bli liksom sådana recessiva sjukdomar, liksom överraskande vanliga där.
Varje år föds det i Finland upp till 4 barn som har sjukdomen AGU. Ungefär 2-3% av den finländska befolkningen bär på den muterade genen. De flesta vet inte om det innan de får ett barn som är sjukt. Pia och Mika måste vänta i 2 månader på beskedet om också dottern Sofia hade ärvt sjukdomen.
Men som tur så var hon ju frisk. Och det var nog en otrolig lättnad.
När Pia för 3:e gången blev gravid visste hon om risken, och det togs en provbit från moderkakan. Då det visade sig att fostret hade AGU beslöt sig Pia och Mika för att avbryta graviditeten. Resurserna räckte helt enkelt inte för ett sjukt barn till. De måste orka och finnas där för de andra barnen. Senare föddes deras 3:e barn Minea, som är frisk. Hon är nu 7 år och börjar gå förbi Oliver i utvecklingen. Ibland undrar Oliver vad det är för fel på honom.
Han vet. Vi har tagit den inställningen att vi ville att han förstår att hans svårigheter beror på någonting och att det där någonting har ett namn. Det är klart att vi inte har berättat åt honom allting. Men det här, vi har berättat att hans sjukdom är orsaken till att han har jättesvårt att lära sig saker. Och det är därför han går i en specialskola. Speciellt när han var mindre och hade jättemycket av de här aggressiva utbrotten. Och det var flera utbrott i dagen. Så var han är nog jätteledsen alltid efteråt. Och han ber ju alltid om ursäkt efteråt. Och då kunde han många gånger säga att mamma, varför måste jag ha den här sjukdomen? Varför kan inte jag vara frisk? Vad kan man säga? Jag vet inte varför du har. Jag förstår inte. Du har inte gjort något fel för att få det här. Då försöker vi alltid säga att du är jättebra som du är. Att du behöver inte vara någonting annat.
Där går 200. Och sen nästa. De där är ju hundar. Pappa är inte allergisk. Mamma är allergisk. När mamma dör så kan vi ta en hund.
I sjukdomen hör det att så småningom börjar man tappa vissa färdigheter som man redan har lärt sig. Och att kunna göra vissa saker kräver att han ska måste repetera dem hela tiden. Till exempel bokstäverna nu efter sommaren när han kom till skolan så måste man repetera igenom bokstäverna. Han kan inte läsa, men han har kunnat alla bokstäver. Nu kan han dem igen, men nu kommer det sen igen en lång sommarpaus och så vet vi inte att kommer han ihåg dem efter sommaren. Det är sådana här små saker då, att cykla och simma och allt sådant. Man måste hela tiden hålla på med det för att den här färdigheten ska finnas där. När vi flyttade hit till Sverige så det var kanske en sak som har gjort allting lite lättare. Det som jag upplevde och upplever fortfarande som jättetungt är att när Oliver föddes, så där var vi bodde på det området, föddes det alltså över 20 pojkar ungefär samma år. Varav han nu hade runt sig kanske en 6 såna nära pojkar som jag kände föräldrarna till och det här. Och det är jättetungt när jag träffar på de här barnen. Och se vem de är idag och se att där kunde Oliver vara. Där borde han vara. Där borde han springa fritt med dem och kunna röra sig på stan och gå till sina träningar och ha sina... vad de nu sen håller på med, men det är det som det gör jätteont att inse att han är så långt efter. Vår vardag är ju vår vardag. Inte tänker man så mycket i vardagen på det, men sen när man sätts öga mot öga med det vad han kunde ha varit. Så det är jättetungt. Den pojken som han borde ha fått vara. Jag gick länge på terapi efter att Oliver fick en diagnos. För mig var det en av de största realisationerna som var väldigt viktig, var att inse att det är mitt liv som har fallit i vitan. Det är mina drömmar, mina förhoppningar för Oliver som har fallit i tusen bitar. Men för honom har ingenting ändrats. Han har varit samma pojke hela tiden. Han har inte haft de drömmarna och de förhoppningarna. Han lever i nuet, i stunden.
När Oliver fick diagnosen sa läkarna att det inte finns botemedel. Det har forskats mycket i de här ovanliga sjukdomarna i Finland. Men efter att sjukdomsgenerna kartlades på 80-90-talet hade det inte skett så mycket, säger Juha Kere, som är professor i genetik.
Problemet med det här terapier är det att det här är jättesällsynta sjukdomar. Och det är inte ekonomiskt intressant att börja utveckla liksom nya läkemedel. Det är bara helt enkelt... Det finns ingen... Behovet är så litet att motivationen finns inte. Och det här... Men alltid nu och då så kan det hända att man faktiskt ofta av slump så förstår att den här sjukdomen kan man kanske bota. Och så har det hänt med Agu nu, som är jätteintressant.
Tidigare har det inte funnits hopp om att bli frisk. Tvärtom. Sjukdomen blir hela tiden värre för var dag som går. Men av en slump har det nu dykt upp ett möjligt botemedel.
Oliver har kommit med i en sån här medicinsk studie där man provar en ny medicin som hoppeligen kan göra den här framskrivningen av sjukdomen långsammare. Sen hoppas vi förstås också att den skulle faktiskt kunna till och med stoppa framgången helt och hållet.
Det känns ju som om man skulle stå mitt i en historiebok. Att det är väldigt svårt att beskriva det på något annat sätt egentligen. Att om det här faktiskt hjälper och Oliver, fast han inte skulle bli helt återställd eller frisk, utan han skulle bara, hans sjukdom, att vi skulle få den avstannad eller att den skulle progressera långsammare. Så det är ju en otroligt mycket. Okej, du måste gå till laboratoriet. Du måste hitta ett laboratorium någonstans.
Pia trodde aldrig att hon skulle se den här dagen. Sen några månader tillbaka tar Oliver en medicin varje kväll. Han testar ett läkemedel som han tror att kan hjälpa honom.
Jag är inte
det, är den där första. Du ska trycka där. Och sen kommer den ner från en lapp.
Vi följer med Oliver och Pia till Pejas sjukhus i Vanda, där Oliver ska lämna ett urinprov och ge blodprov. Han ska också besöka läkaren, Det är nu för tidigt att säga, men Pia tycker att han har haft en bra period.
Ungefär så ska de göra.
Va?
Ungefär så ska de göra. Du har gjort det här många gånger, det är inget att vara orolig.
Jag ska gråta.
Tänker du gråta? Jo. Är det inte lite onödigt att gråta?
Jo, det är jätteont.
Nej, det gör det. Lite ont gör det. Det vet du.
Snart ska jag få till flyget och äta glas.
De testar Oliver på nytt, på samma tester som han blivit testad tidigare. Det är att hoppa på ett ben och stå på ett ben, och så ska han kunna rita vissa figurer efter vad hon ritar först. Vad är något annat ännu? Och att gå längs med en linje. Jag tror att det var de testerna hon gjorde.
Jag tar bort det.
Och sen pratar hon bara allmänt och frågar hur det har gått med Oliver. Och nu kan vi ju säga så som vi har upplevt det, att han har subjektivt varit lugnare och mer koncentrerad och mindre aggressiva utbrott. Och överlag mer närvarande, mer nåelig.
Efter att proverna från Oliver och 20 andra AGU-barn som deltar i läkemedelstestet har tagits skickas det till universitetet i Gießen i Tyskland. Här är det den finländska professorn Ritva Tikkanen som tar hand om den.
Ne näytteet tulee suuremmassa osassa tänne meille, ja niistä sitten tutkitaan ensinnäkin tämä enzymiaktiivisuus, mitataan se niin kuin serumista, ja sitten virtsasta mitataan tätä kertymätuotetta, että väheneekö se tämän lääkityksen ansiosta.
Tikkanen undersöker blod- och urinproven för att få reda på om medicinen har haft någon effekt. Hon har skrivit sin doktorsavhandling om AGU, men hon forskade i helt andra frågor tills det en dag för några år sedan damp ner ett meddelande i hennes e-post. Det kom från Julia Taravella, en mamma i USA som har rötter i Finland.
Joo, tämä on aika hauska tarina, koska Julia lähetti mulle e-mailin ja kertoi, että hänellä on kaksi agulasta ja että hänellä on suomalaiset juuret. Ja mä sitten hänelle kerron niin pari nimeä laitoin. Mä sanoin, että me ei ole tehty tässä enää mitään selkeä. Mä lähdetään kerran valmiiksi, mutta tässä pari.
I wrote emails to everybody who was ever associated with AGU. The emails, all those emails that I was writing, it's actually simple emails. The first email I wrote was like, look, my kids have, I have two children with AGU. What do I do?
Julia Taravella hade fört en lång kamp i USA för att få veta vad som var fel med hennes barn. I USA är sjukdomen väldigt sällsynt. Det finns knappt andra fall. Slutligen diagnostiserade hon dem själv efter att hon hade köpt gentest åt hela familjen på nätet.
I was really, really upset when I first actually saw the results.
Julia berättar att hon var förkrossad och deklarerade att det var AGU.
I think my youngest son at that time don't understand why I was in huge depression. He tried to help me out and he said, "Mommy, come on, let's go watch movie." The movie was the Spider-Man movie. It's probably most of the kids they like superheroes.
Hennes yngre son ville trösta henne och föreslog att de skulle se på en Spider-Man-film.
The Spider-Man movies ends with the phrase, "And with great power comes great responsibility." Remember that? Actually, at that time, I knew that I have, because now finally I have a power of knowing what's wrong with them. I have responsibility actually to do something about that.
Spider-Man-filmen slutar med frasen, "Med stora krafter följer ett stort ansvar." Och Julia visste att hon hade ett ansvar nu då hon visste vilken sjukdom barnen hade.
I needed to figure out the treatment, the protocol of the treatment. And of course, because there was nobody was doing the work, nobody was working on that, but it was fine for me. I just needed to get together the scientists to start working on that.
Julias mål var att få igång forskningen kring AGU igen. Professor Ritva Tikkanen blev hennes sista hopp.
Ja sitten mä sanoin hänelle, että no okei, ans kun mä katon. Että mä sitten kävin katsomassa ihan, että mitä tässä on tapahtunut siinä 20 vuoden aikana, jolloin mä en ole ollut aika aktiivinen. Ja näin, että eihän täällä ole tullut mitään uutta tutkimustulosta.
Tikkanen började kolla upp vad som gjorts gällande AGU sen hon själv bytt till andra forskningsområden 20 år tidigare. Det visade sig att väldigt lite hade gjorts sen man hittat och kartlagt sjukdomen.
Ja sitten rupesi miettimään tätä juttua niin kuin ihan silleen, että nyt sen valossa, mitä on tämän 20 vuoden aikana niin kuin muusta tutkimuksessa tullut niin kuin ideoita ja kokemuksia ja näin.
Tikkanen började titta på vad man hade gjort på andra håll med liknande sjukdomar under den senaste tiden och fick några idéer. Det fanns på marknaden mediciner som man kunde prova på AGU-patienter.
Ja sitten mä sanoin Julia, että mulla nyt olisi pari ideaa, joita voisi kokeilla. Ja sitten me aloitettiin taas tekemään AGA-tutkimusta. Se oli mulle helppoa, koska mä oon väitöskirjani siitä tehnyt. Ja sitten mutta tuloksia tuli aika nopeasti. Että se, että me löydettiin mahdollinen lääke, niin se ei vienyt ihan pari vuotta aikaa.
Julia Taravellas barn har en lite annan variant av sjukdomen än de finländska AGU-barnen. De började få mediciner redan för några år sedan och Julia har kommit till Finland för att berätta om resultaten för Pia och andra finländska AGU-föräldrar.
What teachers are telling me that they're able to learn now. So whatever they're teaching them, whatever they're asking them to do is that they can do that.
Julias barn, som redan är unga vuxna, har fått tillbaka redan förlorade färdigheter. De lär sig nytt, de har blivit intresserade av nya saker. Motoriken har blivit bättre och de har gjort framsteg i att läsa.
Väldigt länge har forskningen stått. Och utan Julia som tog det här initiativet och började skicka ut en massa mejl, läste igenom all forskning som hon kunde hitta och skicka mejl till alla som har någon gång forskat i AGU. Och då fick sina 7 svar, varav en var Ritva Tikkanen. Och ändå i en väldigt, väldigt kort tid är vi här, var vi är idag, i denna läkemedelsundersökning inom några år. Så det är ju nog på något sätt ganska sorgligt. Att det här kunde ju nog ha skett i Finland, för den här kunskapen har funnits. Det är bara ingen som har tagit i tur med den.
Mm. Och nu är det då en amerikansk mamma som har gjort det.
Mm. Så det är en amerikansk mamma som har gjort det. Det är det. Och vi är helt tacksamma för henne för att hon existerar och hon har den brinnande kraften i sig.
Ritva Tikkanens fynd är enastående, säger Juha Kere som är professor i genetik vid Karolinska institutet i Sverige.
Alltså inte alla sjukdomar går ens att bota. Om det går någonting grundligt fel redan under fostertiden och hela kroppen är på något sätt felbyggd, så det går helt enkelt inte att börja bota sådana sjukdomar. Sen finns det de här metabola sjukdomar där det är fråga om på något sätt enklare saker. Där någonting som till exempel i AGU-sjukdomen, någonting liksom samlas i kroppen. Och problemet är bara det att det inte kan liksom metaboliseras på rätt sätt. Man kan inte liksom föra bort det här ämnet som samlas. Man måste ha liksom väldigt avancerad biokemisk kunskap specifikt om proteiner och deras egenskaper och deras funktioner för att komma till den här idén. Och då kan man säga att det var liksom himla bra slump, så att säga. Kan man säga. Det var en gåva till patienter. Att det var specifikt Ritva Tikkanen som hade tittat på den här genen, eller forskat kring den här genen som ung forskare, och sen hade utvecklat kunskaper inom biokemi till den nivå att hon kunde då liksom få ihop de här två olika saker och förstå att att här skulle kanske gå att hjälpa till med proteinväckningen.
I Tyskland har nu professor Ritva Tikkanen framför sig att analysera resultaten. Ännu är det för tidigt att säga, men redan nu är Tikkanen hoppfull.
No siis mä uskon kyllä, että tämä terapia periaatteessa toimii. Se, mitä me ei tiedetä ja miksi on tärkeää testata potilaassa, on, että miten hyvin se menee veriaivoesteen läpi. Koska tämä on kuitenkin tauti, joka...
Det avgörande blir att se hur effektivt medicinen når hjärnan, om den lyckas tränga sig genom blod-hjärnbarriären.
Det är så mycket saker som man har begravt förhoppningar. Och det är jätteskrämmande att börja öppna de förhoppningarna på nytt. Och att tänka att det finns olika möjligheter.
I början av nästa år vet man om medicineringen har lett till önskvärt resultat. Om det är värt att fortsätta medicinen. Om familjen får behålla Oliver lite längre.
Här bor ganska mycket också. Dit nere är havet. Dit upp är skolan som vi var just. Och sen... Jag tänker bara att jag skulle kunna vara här och vara med mina kompisar och gå ut. Det är så fint väder idag.
Du hörde dokumenterat Varje dag är bättre än imorgon. Medverkande var Pia von Weimann-Vihtonen och hennes son Oliver Vihtonen. Professor Ritva Tikkanen, den amerikanska mamman Julia Taravella och professor Juha Kere. För ljuddesignen stod Johan Hellman, producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Jessica Stoltzmann.